Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, här är Burlesque-podden. Härifrån Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg och med mig, Aurora Brännström. Det här programmet gästas vi av en, jag vill säga, veteran inom Burlesque-Sverige. Veteran kanske låter lite tråkigt, men det är det verkligen inte i det här fallet. Välkommen hit, Duchess.
Tack snälla, jag tycker inte det låter tråkigt, det låter ju väldigt ärorikt och liksom.
Ja, det är bra.
Kanske lite väl tufft nästan skulle jag säga. Men det var ju trevligt, tack.
Ja, men det är bra att du tar det så. Jag är så glad att du är här. Du gör ju så himla många olika saker. Vill du berätta lite grann om det du gör?
Ja, det kan jag väl göra. Får se om jag kan göra det på något strukturerat sätt. Jag kan ju börja från början kanske enklast. Mitt första projekt var ju Nicky Kittens. Fast först hette vi ju Hoochie Coochie Kittens, för vi var i hustruppen då på Hoochie Coochie Club.
Just det.
Som vi också var med i starten av. Och sen så kom väl Burlesque Akademin, som jag startade 2006. Och sen, vad kom sen, var det kanske också Booberfest, ja, som kom 2008. Vi höll ju lite klubbar som hette Kittenville under ett par år där också. Och så småningom då planering och förproduktion av första Burlesque-festivalen 2010. Och sen fortsatt arbete med den. Och sen kanske 2014 så startade jag The Merkins med Freya Fudge, från, också från Nicky Kittens. Som nu är vi tre stycken med Bam Bam Freckle också. Och sen Burlesque.se glömde jag, det var ju där inne också. Ja. 2009 började det första gången.
Ja.
Så ja, det är väl mitt Burlesque-CV lite sådär.
Det är en hel del.
Ja.
Du, jag tänker på det här med Hoochie Coochie Club. Som, det är ju flera av mina gäster som har nämnt just den klubben.
Ja.
Som har varit någon slags startklubb kan man säga för svensk burlesk.
Absolut.
Vill du berätta lite grann om den klubben?
Det var ju verkligen startklubben. Och det var en helt fantastisk startklubb. Det var ju verkligen en lyxig start för den svenska scenen. Som gjorde att vi kom igång på ett väldigt häftigt sätt. Och den klubben har betytt oerhört mycket för så många personer. Mm. Inte bara av de som nu står på scenen utan även i publiken och sådär. Och det var ju, så som jag kom in i bilden så att säga. Jag och Karin Victorin hade en gemensam vän som fyllde år i december 2005 måste det ha varit. Och var lite så här, men du, ni har ju en burlesktrupp, för då hade vi börjat forma Kittens precis.
Ah, okay.
Och Karin här håller på att ska starta en burlesktrupp. Ni borde prata med varandra. Så träffades vi. Och sen så var jag med Karin och skrev liksom klubbförslaget till Södra Teatern. Och sen så drog det igång där. Och det var ju Karin och Hanna och Kajsa och Emma som jobbade mycket därifrån. Och sen, ja, det var ett jättestort team. Det har ju liksom varit en familj som har varit väldigt många människor liksom, som har varit med i olika omgångar på olika sätt. Och det var ju en helt fantastisk erfarenhet att få vara med om. För det som hände var ju att teatern gav en budget till den här klubben. Vilket gjorde det möjligt att ta in artister direkt från New York eller från Storbritannien. Från andra länder. Och då, det var ju liksom, vi hade ju inte en scen ännu då. Kittens var ju den första truppen som startade. Så i början, ganska ett bra tag, så var ju liksom den, då var ju vi i scenen, eller vad man ska säga. Så att ha den där möjligheten att ta in artister utifrån var ju det som gjorde det så himla fantastiskt. Och sen Karin och hela teamets liksom kreativa tankar kring hur klubben skulle vara. Det gjorde ju, ja men det blev ju helt fantastiskt. Det blev ju fem helt fantastiska år verkligen. Och Coochie Coochie Kitten som vi hette då, vi drog igång, vi gjorde ett till den allra första klubben som var i april 2006, så gjorde vi ett nummer, ett gruppnummer. Och vi gjorde ett enormt påskägg i papier-maché som Karin skulle hoppa upp ur. Och vi jobbade stenhårt och liksom sydde och fixade. Och så gjorde vi det nummer, och sen så kom det en trupp som heter Burley Q som finns både i England, eller fanns både i England och Seattle. Och gjorde liksom resten av showen i stort sett. Och Scotty the Blue Bunny var konferensieren då. Så han är liksom lite våran mamma, ja. Tycker vi. Och sen 6 veckor senare hade vi en klubb till. Och då hade vi liksom, jag vet inte, 10 eller 14 nummer helt plötsligt. Så att vi jobbade ju extremt snabbt kan man säga där i början. Och sen så rullade det bara på. Och vi var ju med då till, nu ska vi se, det var, vi gjorde 3 klubbar 2006 där vi var med. Och sen så bestämde vi oss för att dela på truppen och klubben. Mm. För att truppen, vi fick massa förfrågningar och vi ville liksom satsa mer på att bygga upp repertoaren och inte bara jobba mot klubbarna. Så då fortsatte liksom Karin och det teamet att köra Hoochie Coochie. Och vi bytte namn då till Nicky Kittles och sen så körde vi stenhårt på det. Och då hade vi ju ganska många år i början som vi jobbade väldigt mycket. Vi hade ju liksom lyxen av att då vara typ de enda som fanns ganska länge. Och på det sättet fick vi mycket bokningar. Så det var ju så det drog igång. Men Hoochie Coochie var ju så häftigt också, för att där började ju, och det är ju någonting som jag tycker att många av de svenska klubbarna håller fast i, det här att ha temaklubbar. Så kan det vara utomlands också, men det har liksom nästan blivit normen här att man har så här en temaklubb med ett visst, ja men så att publiken också helt går in i det och så här. Och det startade ju Hoochie Coochie och gjorde väldigt många häftiga olika sådana teman. Och det har ju hängt kvar väldigt mycket i den svenska klubbscenen.
Ja, jag. Visst, på Nalen med Fraukes klubbar så är det ju alltid så. Ja. Ett speciellt tema.
Ja.
Mm. Men jag blir så nyfiken på liksom dig då och ditt intresse för burlesk. Var kommer det ifrån? Det är ju ganska tufft att bara liksom dra igång utifrån att det inte finns någonting egentligen.
Ja, alltså Kittens och alltid har allting har alltid varit liksom väldigt mycket team effort, community. Vi har jobbat många personer ihop liksom.
Mm.
Och då blir det på ett sätt lättare att vara modig, för att man har det här, man hittar det hos varandra. Och det har ju liksom varit min bästa familj de åren när vi hade som mest. Alltså vi har haft så fruktansvärt roligt ihop. Och det har ju varit jättemycket support i det, att vara i en trupp just. Som jag tror har gjort stor skillnad för oss och för vad vi har givit oss in på liksom. Men för mig, det går väl att spåra rätt långt tillbaka till att jag var liten och liksom älskade att titta på operetter på tv för att man kunde se de här bystiga. Ja, men du vet hur sådana här korsetter ser ut. Ja. Och så sjunger de och det bara så här häver. Det var ju någonting som jag tyckte väldigt mycket om. Och sen liksom farliga kvinns på film. Och det var ju ett stort intresse. Och så när jag hittade lite mer in på det så blev det så här noir och hela den estetiken jättemycket.
Gud vad roligt att du gillade det som liten, tycker jag.
Ja.
Du är inte ensam nu.
Det är helt övertygad om att jag inte är. Men det har hängt med länge.
Mm.
Och som sagt, estetiken drog in mig väldigt mycket från början. Var ju det som jag liksom hittade via. Och jag tror att jag 2001 så gick jag på den här antikaffären vid Odenplan. Och jag tror, undrar om inte hon som hade den då hade varit baletthoppa på något sätt. För hon hade ju så här strutsfjäderfans då.
Okay.
Som jag hittade längst bak i någonting. Och hon ville inte sälja den för att jag tror att det var hennes liksom. Och jag ville inte låta, alltså jag övertalade henne för att hon hade ju ute den i butiken. Så det var inte som att jag. Men så det var liksom min första attiral. Men då var det fortfarande ganska långt kvar till att jag började. Men och sen har jag också varit en sån där person som liksom har fått impulsen att klä av mig om det är bra musik. Det har också funnits med. Och sen jag liksom en av Tiny som var en av de som jag startade Kittens då. Vi var ju så här att vi bara, vi vill bara vara drag queens. Varför kan inte vi vara drag queens liksom då? Och vi fattade inte att det kunde vi ju visste. Men sen liksom det där föll väl samman så småningom då. Och på den tiden så var det ju det som gjorde att jag hittade in till burlesken liksom ordentligt mer fokuserat var ju internet som då, det var ju fortfarande begränsat liksom då kring 2005, 2006 vad man kunde hitta. Det var ju inte så stort överallt och så här. Den amerikanska scenen hade ju varit igång igen i ungefär 10 år redan. Mm. Så den var ju liksom, den växte ju och var ganska stark. Men här i Europa, London kanske hade 5 år på nacken, nu höfter jag lite, jag är inte helt säker. Mm. Men i övrigt i Europa så var det väl typ som här, gissar jag, att det kanske hade börjat växa, men inte på ett sätt så att det märktes från andra länder.
Mm.
Så att vi var ju en av de tidiga scenerna som kom igång i Europa förutom Storbritannien då.
Men du sa att ni tog in internationella artister. Ja. Var kom de ifrån då?
Jo, men de kom från England och de kom från USA. New York-scenen blev det mycket i början på Hoochie Coochie där. Den är ju väldigt häftig. Den har ju varit väldigt kreativ länge på ett kanske mer queert och performance-aktigt sätt än så här showgirligt. Både och förstås, men där har också funnits väldigt häftiga, liksom, den typen av artister. Men sen hittade jag då G-Strings Forever som var Joe Boobs Weldons blogg på den tiden. Mm. Den har inte hon kvar längre, men där hon höll på och skrev mycket om burleskens historia.
Mm.
Och det blev ju så här guldgruvan som jag bara sög åt mig. Och sen var det ju Dita som var den som fanns som liksom var känd.
Mm.
Så det var ju lite så här, kolla på YouTube. Sen älskar jag gamla musikaler och sånt där. Ja. Så att när vi började så tog vi mycket det som utgångspunkten, att så här, ja, men det här numret är lite fräsigt, vi knycker några steg liksom i någon gammal 40-talsmusikal då. Och sen var det ju som sagt, det var verkligen team effort, och vi hade ju en sömmerska med från början, och vi hade någon som kunde lite mer dans, och det var så liksom pusslade, vår första replokal hade vi inte ens speglat i. Men det gick ju bra ändå. Jag vet inte vad jag skulle känna nu om att så här, ja, men det vi satte upp på scenen i början. Men det är ju så, man måste ju börja någonstans. Mm. Och jag gillade verkligen det som Nalle sa i ett av de andra programmen, att så här, man måste också repa inför publiken. Ja. Liksom. Jag är absolut en sån person som tycker att man ska repa jävligt mycket innan publiken också.
Mm.
Men ja, sen man ska liksom ha det publikvärdigt, men sen blir det ju, sen så är det ju inte klart.
Nej.
Sen så händer det ju på scenen liksom.
Visst.
Absolut.
Hur stor var den här truppen, Knicker Kittens?
Den har ju varierat lite. Jag tror början var väl kanske 8-10. Som mest så var vi 18 stycken, för då hade vi ju startat en chorus line ett litet tag också. Och den pågick inte så jättelänge. Men ja, så här 7-10... 18 lite då.
Oj.
Ett tag. Och sen ja, mest kring 7-10 och sånt där. Så ja, det har ju varit väldigt mycket, mycket arbete runt omkring också.
Mm.
Lite sentid liksom, om man jämför med allt det arbetet som har gjorts då.
Men hur fungerar det då när man byter ut medlemmar eller som det tillkommer, det faller bort? Hur behåller man liksom, man säger, strukturen på det?
Ja. Ja, alltså det är inte helt lätt, och det är klart att det kommer vara förändringar hela tiden. Och framförallt för oss så var det, vi hade ju inte egentligen någon aning om vad vi gav oss in på heller. Mm. Och av den allra första liksom gänget så var det ju också, så fort vi liksom riktigt kom igång sen så var det ju flera som bara, nej, men det här har jag nog inte tid med i mitt liv. Liksom, det här var en rolig grej som jag hoppade på. Så det var ju förändringar ganska tidigt redan på det sättet. Men då kom det ju också till folk som hade sett oss de första klubbarna och var så här, aha, hur får jag komma upp på scenen liksom?
Ja.
Som vi då tog med in i truppen också. Så, sen så var vi ganska, jag tror så här 2007 till 2009, 2010 så var vi en ganska fast skara. Det var då vi jobbade som mest också och reste som mest. Och då, ja, man kom ju oerhört nära varandra liksom. Det är ju verkligen en så här familjekänsla på det. Så där. Men det är klart att sen livet går vidare. Folk skaffar barn eller flyttar eller andra jobb och så. Mm. Det är inte alltid. Och det var liksom, det krävde jättemycket tid. Och vi gjorde ju så att vi pumpade tillbaka alla pengar in i truppen.
Mm.
Så att vi då kunde resa till Las Vegas. Vi kunde resa till New York. Mm. Vi kunde göra alla de här sakerna. Men det var ju då inte heller någon som fick betalt.
Mm.
Och det tror jag också var en sån grej när vi kom till en tröskel. För till en början så kunde vi väl kalla det en hobby, även om vi körde ju stenhårt på det professionella. Det var ju någonting som förenade oss väldigt mycket, att det var en viktig punkt för oss att det spelar ingen roll om vi får betalt eller inte, men nu, det här är liksom 100%. Och sen kom vi väl till någon slags tröskel när det blev så mycket så att det kändes som att vi skulle behöva göra om den här strukturen och hur det skulle funka, och det var ganska svårt.
Mm.
Alltså det är svårt att växa också. Mm. Det är svårt att börja i något slags situation och sen komma till en annan situation. Det har varit folk som har försvunnit ett tag och sen kommit tillbaka också. Okay. Och sen så delade vi upp oss då, 2010 blir det väl, då några formade Blackbird Burlesque Cabaret och några av oss fortsatte med Kittens då. Och sen, nu ligger ju Kittens ganska mycket på is också för att, ja, det är så här 12 år senare. Ja, och,
ja men du säger is. Det är inte avslutat.
Nej, men vi hade ju till exempel en reunion nu i höstas på festivalen.
Mm.
Med det numret som vi vann trofé i Vegas. Ja. Och då var vi ju det gänget som åkte till Vegas. Fastän några av dem hade gått vidare till Blackbirds. Så då gjorde vi liksom en Kittens reunion. Ja. Det var hur kul som helst. Det var verkligen drömläget. Jag tror vi grinade på scenen allihopa. Det var så fint. Det var också så fint att stå dels på den här fina scenen i Nalen. Att det var festivalen som alla har varit med och jobbat och startat. Mm. Och sen då ett rum där det också var väldigt mycket publik som har hängt med oss i alla år. Liksom. Mm. Och som kanske började sin burlesk publikbana på Kittemill och Hoochie Coochie. Och bara, så såg man dem stå där ute och gråta och tjöt allihopa. Nej, det var helt underbart.
Mm. Jo, men det har jag förstått. Det är många som har sett er som sina förebilder eller sådär.
Det är fantastiskt. Men det har ju varit så kul. En annan rolig grej med trupplivet är att vi gjorde ju så som vi ofta blev bokade. Var ju så här en 20-minuters eller 40-minuters show där vi liksom gjorde alla numren då.
Mm.
Så då kunde man kanske ha så här 5 minuter på sig att byta om man hade tur i princip. Så vi gjorde solon och du och så tri och så sen stora gruppnummer och så här. Och det har ju varit hur kul som helst. Mm. Och sen för mig också, just dansen är en stor del av burlesken för mig. Jag älskar dans och jag älskar synkronicitet. Och att då så här få bygga gruppnummer har ju varit bara drömmen.
Har du koreograferat?
Vi har alltid jobbat kollektivt med det också.
Okay.
Men ofta är det en person som har haft en idé liksom, om en låt och kanske en look. Och det har väl varit jag ibland, men inte alltid. Utan, och sen så har vi... Sen så gör vi dem ju när vi börjar dansa, vi ser vad som funkar. Mm. Någon tänker, ja men det här blir bättre om vi fixar så här. Så det är absolut, absolut kollektivt arbete bakom alla de numren också.
Men nu ska vi se, för att jag pratade ju med Yvette Lefess för några veckor sedan.
Just det.
Och hon är ju en av dem som vi känner igen som har varit med
er.
Och det är ju roligt, för det är ju flera stycken som är verksamma idag som har börjat hos er.
Ja.
Vi behöver inte nämna några namn. Men det som jag faktiskt skulle vilja prata lite med dig om, det är ju det här med alltså, kvinnlig vänskap.
Mm-hmm.
Nu vet inte jag om alla som har varit med i Nicky Kitten skulle kalla sig kvinnor. Men ja, det är i alla fall min spontana tanke.
Mm.
Ett område som jag skulle vilja diskutera.
Mm.
Om du har några tankar kring det.
Alltså jag är ju generellt väldigt mycket emot att köna saker på det sättet. Och jag tror för vår del så har det också varit kanske en fristad från att tänka på det sättet av alla som har varit med i truppen. Jag vet inte om alla som har varit med i truppen skulle kalla sig själva kvinnor idag eller om de ens alltid gjorde det då. Men jag tycker ju att vi har haft just i... Ja, men det blir ju någon slags här... Alltså om man arbetar väldigt hårt ihop och om man reser ihop och om man gör lite sårbara saker som att vara väldigt nakna ihop hela tiden och den typen av grejer så får man ju, det bygger ju band på ett sätt som, men jag tänker att det är som med ett band eller ja, vilken artisteri grej som helst. Det, för att det också är ju lite en annan värld. Det är ju inte så här måndag till fredag världen på samma sätt. Så det blir ju erfarenheter som man delar som verkligen knyter ihop en. Jag säger inte att det har varit 100% konfliktfritt, för det har absolut inte varit. Men jag skulle inte säga att det kanske är någon specifik liksom kvinnlig vänskap eller problematik överhuvudtaget. Utan det känns som att det är många andra faktorer som liksom har byggt det på det sättet som det har varit. Sen kan jag tänka, för det är någonting som verkligen kommer upp i kurserna och som för mig, som jag nämnde tidigare, så för mig så blev liksom steget in i burlesken väldigt mycket från en estetisk punkt.
Mm.
Att jag tyckte att det var så himla vackert och jag bara liksom ville befinna mig där. Men sen blev det ju ganska snabbt någonting politiskt för mig.
Mm.
Och det är jätteviktigt för mig att det är det. Det har blivit det viktigaste för mig. Sen tycker jag fortfarande väldigt mycket om estetiken. Den är också viktig för mig, men liksom det politiska som jag hittade i burlesken, mycket också tack vare människorna som jag mötte i det. Det är ju liksom på något sätt ändå kärnan. Och något som jag kommer tillbaka till i kurserna hela tiden. För att det är någonting som slår an hos folk som testar för första gången.
Mm.
Och liksom lyxen att få vara med när man lite gläntar på den. Kanske ska man kalla det låsning, jag vet inte. Det är ju att de flesta som har uppfostrats som kvinnor. Utan kanske att de är medvetna om det. Det är ju extremt extremt skickliga på att dölja sig själva. Mm-hmm. Sin kropp, sin sexualitet. För att vi alla har fått lära oss att vi har ansvar för vad som händer. Mm. Om någon ser oss på ett sexuellt sätt. Och kanske inte ens det. Man vet ju aldrig. Det bästa är om man är osynlig liksom på en offentlig plats. För händer det något så är det ens eget fel.
Just det.
Så att för mig har det blivit som att liksom undersöka scenen som en säker plats.
Mm.
Där det inte får några konsekvenser. Där jag kan ge 1000 löften till hela publiken.
Mm.
Och jag inte behöver stå för vad det betyder. Eller hur det landar hos någon.
Mm.
Och att då liksom kunna plocka fram sexualiteten. Att kunna befinna mig i min kropp till 100%. Och att njuta av den. Att visa upp den och ta plats med den. Och fortsätta att äga den.
Mm.
Trots att jag gör det offentligt. Det har ju varit en så här enormt stor grej. Och på det sättet så tror jag. Om vi liksom går tillbaka till där din fråga började. Det tror jag är en sån sak som svetsar samman en när man upplever det tillsammans och liksom hittar det tillsammans. Även kroppspositivism, att liksom älska oss allihopa, hur vi ser ut. Vi har alltid varit en trupp som har sett ut på en massa olika sätt. Vi har varit en väldigt vit trupp förvisso, för att vi har inte hittat så mycket artister i Sverige som inte har varit vita när vi körde. Men vi har varit liksom inom den bubblan då, så att säga, så har vi varit väldigt många olika kroppsformer och liksom identiteter och den typen av grejer. Och att få befinna sig, där kan jag väl känna så här att, som jag märkt i andra arbetssammanhang, att jag blir helt tokig. För att om man sitter i ett rum då med personer som identifierar sig som kvinnor eller som har uppfostrats som kvinnor, så är det alltid det här: nej, jag skulle inte äta någon kaka, jag måste ju tänka på vikten.
Mm.
Medan vi liksom har byggt en fristad hos oss själva där inte de där grejerna har spelat någon roll. Så att jag tror att på det sättet så är det ju helt klart annorlunda, en annorlunda plats. Men, och det är inte någon liten härlig glänta som bara existerar, utan det är också något man måste bygga åt sig själv och ta för sig av. För att det är svårt att bryta ner alla de där grejerna. Det är så djupt liksom inrotat i en. Men det är också typ den bästa känslan som finns när man lyckas göra det.
Mm.
Även om det bara är tillfälligt. För jag kan också känna efter så här många år, så är jag fortfarande, det är en sak på scenen, men av scenen så halkar jag väldigt lätt tillbaka in i liksom allt som jag har fått lära mig.
Mm. Jag tänker, du sa politiskt, men det är ju också alltså normer, tänker jag, det du pratar om nu.
Mm.
Att bryta mot en massa normer och tabun.
Ja.
Men du tänker att det går ihop med politiken då?
Ja, jag är ju en sån där som tycker att allting är politiskt. Så ja, det tycker jag ju absolut. Att normerna hör ju dit i allra högsta grad.
Mm.
Men och att jag tycker att det är en politisk grej också. Man kan ju bara titta på alla miljardindustrier som finns, för att vi också får lära oss att inte vara nöjda med oss själva.
Mm.
Alltså, det skulle ju typ leda till ekonomisk kollaps om man plötsligt bara, nej men jag är bra som jag är och det är precis så här jag ska vara. Och med det menar jag inte så här att det på något sätt skulle vara fel att tycka om smink eller sådana grejer. Jag älskar ju sånt, det är inte så jag menar. Det är mer att så här, det som det bottnar i, så som det är upplagt liksom, är ju ofta att man ska liksom rädda sig från misslyckande genom produkter. Så, istället för att må jävligt bra och sen frossa i sånt som man tycker är roligt. Liksom.
Mm.
Så att, jag tycker absolut, jag tycker att det alltid är en revolutionär handling liksom, att älska sig själv på det sättet.
Mm.
Och en annan sak som är tydligt absolut genom kurserna. Burleskakademin har ju varit en av de roligaste grejerna för mig. Jag tror inte jag har lärt mig så mycket på något i hela mitt liv som att lära ut saker. Men där är ju också, en gemensam nämnare där är ju också att det spelar ingen roll. Oavsett egentligen, nästan i princip, och det här är ju djupt sorgligt, är ju att alla som kommer in i lokalen har någon typ av komplex. Liksom.
Mm.
Det spelar ingen roll hur de ser ut.
Mm.
Det kan vara någon som ser ut som att har trillat av liksom, framsidan på ett modemagasin. Men det är ändå liksom, ingen känner, jag är okej som jag är.
Mm.
Ingen känner att den trivs så. Men det går ju att låsa upp det där med lite jobb. Och det tycker jag att burlesken är också en helt fantastisk liksom, metod för, om man säger så.
Ja. Finns det några, liksom, du har ju undervisat väldigt mycket då, som jag har förstått. Träffat mycket folk som har velat komma in i burleskvärlden. Finns det något generellt man kan säga liksom, att det här är någonting som de flesta har komplex för? Kan du se, förstår du vad jag menar? Att du liksom, kan du se något generellt som speglar samhället?
Ja, alltså det är ju just det där att det är väldigt fokuserat på utseende då förstås.
Mm.
Men också den då rädslan för att släppa fram eller ta plats med sig själv. Det är väl liksom kärn, det är väl kärngrejen skulle jag säga.
Just det.
Och där precis som, eller så jobbar vi på Burleskakademin, att vi har ju en grundkurs som är så här, den passar för alla. Oavsett om man inte har något intresse av scenen eller inte. Mm. Alltså att liksom ta sig upp på scenen. Så jag tycker att burlesken som metod för att liksom hitta självkänslan är också helt fantastisk.
Mm.
Och sen så tycker jag att det också är en annan grej sen att ställa sig på scenen.
Mm.
Det är också något från Joe Boobs att så här, kom ihåg att det är inte terapi. Du jobbar som underhållare. Och så här, det kan vara både och. Men jag tänker att så här, när det är på scenen så ska man också komma ihåg att det är ett jobb. Så det är liksom min filosofi lite. Men jag älskar det också som terapimetod. Liksom.
Ja, just det.
För att det har betytt så mycket för mig själv. Och också liksom att se ljuset tändas i ögonen på någon i lektionssalen. Det är så här obetalbar feeling. Liksom.
Mm. Jag förstår det.
Ja.
Vad är det liksom det som driver dig också, eller som drev dig att starta akademin? Att få ge andra människor det, den känslan?
Ja, eller liksom, jag tror att jag såg det mer som en så här verktygslåda. Att nu har jag börjat samla på mig verktyg och då vill jag dela med mig av det.
Mm.
Och de första vännerna som jag hade inom scenen var ju liksom utomlands då. Det var ju USA och så här, så jag tog väldigt mycket influenser från dem och fick mycket hjälp och liksom rådgivning. Och där kan jag känna ibland att jag tycker att den amerikanska scenen till exempel är bättre på det här med att man aldrig är färdigutbildad, utan att man bara fortsätter och lär sig och lär sig och lär sig. För så känner jag ju själv, jag går alla workshops jag kan liksom.
Okay.
Jag älskar det, jag tycker att det är helt fantastiskt och roligt. Och jag kommer alltid därifrån och känner mig liksom som jag har lärt mig någonting.
Mm.
Och det tycker jag är en så här viktig ödmjukhet också. Mm. Som jag tror att man tjänar på, återigen det här med att ett nummer blir färdigt på scenen, att man inte ska. Jag tror att det är bra om man inte känner att man blir klar. Liksom.
Mm.
Det tror jag är en farlig grej att fastna i. Utan att det är viktigt att man liksom alltid fortsätter undersöka också vad man sysslar med och varför. Och sådär.
Mm. Ja. Jag blir glad när du berättar det. För så kan jag också känna liksom att det är härligt. För att annars så tröttnar man ju på sig själv också kanske.
Ja. Men framförallt att det finns så mycket där ute att lära sig. Alla har ju liksom ett olika perspektiv. Även om du inte kanske kommer ifrån en workshop med en ny stegkombination, för att den hade du gjort förut, så får du ju höra om någon annans resa och få någon annans perspektiv och framförallt liksom omsätta det liksom för dig själv också.
Mm.
Men jag är en sån, jag älskar att lära mig på alla sätt, så jag fortsätter att plugga och sånt där också.
Annat än liksom det här då?
Eller allting är ihop.
Nu
pluggar jag en master i genusvetenskap.
Okej. Jag har också läst genus, fast jag kom inte så långt.
Mm.
Har du alltid tänkt att du ska upp på scenen?
Alltså, jag ville bli bonde tills jag var 6 år gammal och då ville jag bli movie star. Jag kommer inte ihåg vad som hände längre. Jag kommer bara ihåg att det var något så här, det är ju det jag ska bli.
Men sen hade jag från bonde.
Ja, från bonde till movie star. Det gick snabbt. Och sen så när jag var typ 12-13 så spårade jag ur på det sättet att jag blev ganska deprimerad och jag liksom inte kunde tänka mig att vara synas inför folk överhuvudtaget. Jag blev extremt tillbakadragen, jätteblyg, social fobi, panikångest, hela liksom den biten. Så då blev det lite som att jag fick justera mina drömmar och då blev jag lite så här, om jag ska väl typ stå bakom kameran eller jag kanske kan skriva något så att jag kan sitta kvar på mitt rum och liksom inte behöver vara ute i världen. Men innan dess så var det liksom så här ballett och showdance och step och hela biten. Och sen liksom stängde jag bara ner totalt när jag blev tonåring. Och det tog ganska lång tid för mig att ta mig ur och det var väl mycket burlesken. Det var då jag kände så här att jo, men det här är någonting som funkar för mig, även fast jag inte har gick klart alla andra skolorna och liksom blev den där perfekta showartisten. Här får jag liksom götta mig i all den där flärden som jag alltid har älskat, men på mitt eget sätt. Så det var ju mycket, så att det fanns väl kvar där inne, men det var väldigt svårt för mig att ta fram. Och så är det för mig fortfarande. Jag är lite så här, jag bygger upp grejer och sen så hamnar jag igen det där att jag bara, nej men gud, jag kan inte ställa mig på en scen. Det är ju folk där ute som tittar.
Mm.
Så att jag, på det sättet har jag väl kanske varit igen sämst på att bygga min egen solokarriär.
Ja, okay.
För det har alltid varit lättare för mig att så här, satsa på något där andra människor är inblandade. Ja, ja. Liksom.
Mm. Ja, du sa ju det till mig innan vi började intervjun här, att du tyckte att det var lite jobbigt ibland att prata inför folk.
Ja, jag är en jätteblyg person. Jag var
är du verkligen så?
Ja.
Ja.
Ja. Och det får jag ju ibland höra så här, nej, men det kan väl inte du vara. Mm. Du står ju på en scen och klär av dig. Och på ett sätt så kan jag förstå att man tänker så.
Mm.
Men Duchess har ju också alltid varit för mig. Det var ju lite så Duchess formande som den här personen som jag önskade att jag vågade vara. Liksom.
Mm.
Och sen har vi närmat oss förstås. Hon har väl blivit lite mer feg, men jag har ju också blivit mer modig i att kunna vara Duchess.
Mm, just
det. Men det blev ju, och det var roligt, för det har jag hört flera som har sagt i podden, att man har tänkt sig att ens persona är på ett visst sätt och sen blir något helt annat.
Mm.
Och lite så var det väl för mig också, att jag kom ju med den här, ja men du är ju en Merlin-älskare, jag kom ju också med den här, så här storbystade blondin grejen som jag tänkte att det ska vara. Och du, om du tittar på mig nu så ser du att jag är väldigt ej blond och väldigt ej storbystad. Så det var ju liksom, redan där var det lite svårt att komma in på den. Men det var ju någon slags bild som jag hade så här. Men, och sen så blev det, Duchess är kanske lite svalare liksom än vad jag hade trott. Och
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och jag är egentligen en sån här som jag bara älskar ju mer så här konceptnummer och humornummer.
Mm.
Men så fort jag ska göra ett nummer själv så blir jag bara glam av det.
Ja.
Så det, ja, vi får väl se hur hon utvecklas, om hon utvecklas mer. Men,
jag sitter och funderar på hur jag skulle beskriva Duchess. På ett sätt så är det ju en femme fatale, fast med beslöjad, alltså du är ju graciös på något sätt.
Oj.
Men med en så här powerful edge.
Det låter ju jättehärligt.
Ja, men det är jättehärligt. Jag såg ju dig på The Swedish Burlesque Gala, där vi uppträdde också samtidigt.
Ja.
Och det numret var jättevackert. Jag älskade det.
Oj,
härligt. Ja. Ja, men verkligen. Ja. Så himla vackert. Och, nej, jag tycker liksom, de gånger som jag har sett dig, både liksom solo eller ihop med någon trupp, så inger du ju, liksom, du ger ju till publiken en känsla av att här, tada, jag intar den här scenen. Och det, så jag tycker inte alls att det låter konstigt att folk tycker det låter konstigt när du säger att du är blyg.
Ja.
Förstår du?
Ja. Så. Det är väldigt intressant att höra det så där utifrån, för att det tror jag inte själv. Jag blir blyg bara du säger så. Men jag har ju väldigt roligt och jag har, det är väl kanske det som har hänt mest med mig, att jag blir bättre på att ha roligt på scenen också. Jag är fortfarande nervös. Och det tror jag att jag vill vara också. Jag tror inte att det är lika roligt om det känns som ingenting. Liksom. Men det tog en ganska lång tid att liksom nå punkten när jag kan komma ihåg ens. När jag kliver av scenen, att jag kommer ihåg att jag varit på scenen. Liksom.
Ja.
Att vara närvarande i det.
Ja.
Och då är det ju roligt. Men sen är jag en sån där, det är bara att fråga min stackars trupp. Jag, så, för när jag liksom, jag periodar ju då när jag bara, nej, jag kommer aldrig kunna stå på en scen igen när jag liksom bara känner att det är omöjligt. Och sen står jag på en scen och så har jag skitkul liksom.
Mm.
Så att, ja, de är väldigt tålamodiga som står ut med mig.
Men vad är det här kommer ifrån? Är du också påverkad av det här att ha svårt att ta plats? Eller kan det vara någonting annat du känner?
Jag vet inte. Jag har någon slags konstig mix av hybris och jättedåligt självförtroende, tror jag. Mm. Men och hybrisen kanaliserar jag ofta då i ett projekt där jag blandar in andra människor. För då blir det lättare för mig att så här, hålla mig kvar i det. Men jag är en arbetsnarkoman, jag är en kontrollmänniska av enorma mått. Liksom, så att jag är så himla tacksam gentemot alla de som har valt att jobba med mig genom åren. För att det har nog inte varit så lätt alla gånger, tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Alltså jag menar, vi har också haft extremt mycket roligt och kärleksfullt och gjort fantastiska grejer. Men jag ställer jättehöga krav både på mig själv och på andra människor. Och tar på mig alldeles för mycket och sen går jag in i väggen och så här. Så att det är ju inte bara en dans på rosa, verkligen. Nej. Inte. Men förhoppningsvis har det väl också varit tillräckligt roligt för alla liksom, för att det ska funka. Men jag, nej, men för att jag kan ju vara så här då. Ja, men som Kittens är ju en typexempel på så här. Vem får en sån galen idé från ingenting liksom? Och som sagt, absolut att det har varit kollektivt. Men jag har ändå varit så här. Ja, men nu kör vi. Vi drar igång här. Ni ska vara med allihopa. Okej, nu bygger vi ett nummer. Okej, nu bygger vi 14 nummer till. Okej, nu söker vi till Vegas. Okej, nu åker vi till New York. Och sen i efterhand bara, men gud, om jag hade stoppat upp och tänkt efter så hade jag väl inte vågat något av det där liksom.
Mm.
Så att den där hybrisen finns ju helt klart där också, tack och lov ska jag väl säga, för det är ju lätt i många äventyr. Men sen när det kommer till mig själv så tycker jag det är väldigt svårt att känna att jag liksom gör något bra egentligen, tror jag. Väl är kärnan i det. Och sen har det ju också blivit en sån grej då att jag underprioriterat min egen solokarriär på det sättet att jag har lagt tid på alla de andra jätteprojekten som jag drar igång hela tiden.
Mm.
Och då tycker jag inte heller nu att så här, om jag ser på mig själv en film om mig själv så tycker jag inte att jag ser någon som har hållit på så länge som jag har. Jag tycker att det borde vara bättre liksom.
Jaha. Högre krav på dig själv.
Ja.
Mm. Som många har.
Ja, men jo, men det hänger väl ihop. Det är det inte så? Ska man inte vara trasig för att hålla på med sånt där?
Oj, ja. Trasig vet jag inte. Nej, men jag tycker...
Det var väldigt förenklat.
Nej, men jag tänker att det här du säger med liksom nästan det här schizofrena förhållandet man har med sig själv, att vara både ha hybris och ha dålig självkänsla.
Mm.
Vilket jag kan känna i mig själv, och jag tycker att jag liksom träffar folk som beskriver det, kanske inte med dina ord men på olika sätt liksom, att på något sätt så kanske många artister fungerar så, och att man liksom slänger sig ut i saker för att hjälpa sig själv.
Mm.
Så här, att hybris hjälper den dåliga självkänslan, kom igen nu, och så, jag vet inte.
Ja, och sen är det väl också egentligen, det är ju en sårbarhet i det, eller förhoppningsvis på något sätt så handlar det ju också om att klara av att vara sårbar på en scen.
Mm.
Men det är ju också jobbigt och skört.
Verkligen.
Så det tänker jag väl, det är klart att det på så sätt hänger det väl ihop liksom. Men då som jag sa innan också, jag tror att det handlar ju också om att man på något sätt tänker jag bryr sig om det. Om man inte gjorde det så skulle man ju inte vara nervös för att kliva upp på en scen.
Mm.
Och då skulle det väl inte heller bli liksom kunna bli så bra egentligen. Mm. Om man var väldigt blasé inför det och bara kände sig extremt trygg i allt man gjorde. Jag tänker att det kanske är därför det hänger ihop lite liksom. Ja.
Men tänker du att nervositeten liksom har att göra med att, jag vet inte, inom situationstecken, att bli bedömd av folk? Eller
jo, så är det väl absolut. Ja. Det finns ju någon sån grej som jag jobbar rätt hårt med att försöka lära mig av, med att så här, tänka på det på det sättet. Men, men ja, det är klart. Det är klart att det hänger kvar där i.
Jag tänker utifrån att du säger det här att du är kontrollfreak och att du vill göra ditt bästa liksom. Mm. Men att du har lite höga krav på dig själv också.
Mm.
Det kanske finns någonting där som...
Jo, men det är klart. Alltså det är en grej att snubbla hemma när ingen ser, och en grej att snubbla framför 300 pers som har betalat pengar liksom. Det är klart att det,
ja, visst.
det är olika känslor på det. Men ja, det är något mer som ändå lockar så himla mycket.
Mm.
Så att jag har inte lyckats slita mig än i alla fall.
Nej, men det är bra.
Ja.
Det tycker jag, du ska inte slita dig om du frågar mig.
Ja.
Ja. Men det är väldigt intressant att höra. Jag skulle egentligen vilja prata med dig om lite grann kring kropp.
Mm.
För du sa ju det med Nicker Kittens, att ni jobbar mycket med liksom kroppspositivism.
Mm.
Och att du också pratade om det här att vi som uppfostras till kvinnor inte riktigt får lära oss att ta plats.
Mm.
Eller att vara nöjda med oss själva. Och då undrar jag så här, hur du tänker kring då, smink är en grej, men jag tänker liksom det här med modifikation av kropp. Alltså operationer till exempel, eller liksom inom situationstecken förbättringar av en befintlig kropp. Som ju ändå är ganska vanligt nu, och även i burlesk-scenen.
Ja, jag har tänkt mycket på det där, för att jag har ju själv kanske haft liksom inledande reaktioner som jag inte känner mig så bekväm med, för att jag tänker att någonstans så vill jag säga att liksom vem som än väljer att göra vad som helst med sin egen kropp, det är helt upp till den personen och liksom vad den känner att den behöver och varför, och det har inte jag något med att göra. Och jag tycker att det är lätt att hamna i ett moraliserande där som också oftast rör kvinnligt kodade kroppar snarare än manligt kodade kroppar, att det finns väldigt mycket så här att man inte inom situationstecken då får göra sådana saker heller. Och det vill jag inte riktigt halka in i. Men det är klart att det är generellt inom burlesken också. Alltså det är inte som att vi är fria från normer bara för att många av oss försöker jobba mot det. Och som jag sa innan också, att liksom jag märker ju skillnad på när jag är i ett burlesksammanhang eller när jag bara åker tunnelbana, så halkar jag själv väldigt lätt in i sånt som jag då har jobbat många, många år med att försöka lära mig av mig. Och sen kanske jag kommer på mig och är lite så här, nej men slappna av nu, för så här vet du att du inte behöver hålla på. Men jag kan tycka lite, eller så här, du har jag också pratat med några kollegor om att säga, jag kan tycka att det har kommit en starkare fitness- och kroppshets i burlesken de senaste åren- än vad jag upplevde som att det var i början. Mm. Och det kan jag tycka är lite stressigt för mig själv. Liksom. Jag tror väl att det är svårt att inte påverkas av det. Just om man då, liksom, om man har något slags ambitiöst drag i sig- så är det klart att man påverkas av liksom, vad ser man på de stora scenerna, vad ser man på festivalerna, vad ser man på de som vinner priser. Att det är klart att det finns någonting där med att man kan känna då att på samma sätt som gigantiska props eller en miljard Swarovski, så här, det är svårt att uppnå vissa saker och att det finns en stress i det. Och där kan jag tycka att kroppsnormen har ändrats inom burlesken en del jämfört med hur det var när jag började. Och det kanske hänger ihop med att det växer. Och tyvärr så fortsätter det vara så att det som är mainstream gångbart blir det som är mest gångbart. Även inom icke-mainstreama grejer då. Alltså de som blir bokade till företagsgig då, eller liksom är de som kan tjäna lite mer pengar, är ofta de som passar in i mainstream-normen också. Och ju mer burlesken växer, desto mer ser man ju då de personerna bli framgångsrika kanske. Och sen också hänger det ju lite ihop med den här, förstås, att ju fler som kommer, desto mer kanske det blir fokus på särskilda skills för att man ska sticka ut. Och då har det också blivit en jättestark trend kring just vighet och akrobatik och så.
Mm.
Och det, alltså, de numren kan ju vara helt fantastiska. Så jag menar inte att det inte ska vara så. Men jag tänker att det kan hänga ihop lite med den här fitnesshetsen som jag tycker har vuxit mer och mer.
Mm.
Och ja, det är klart att jag tycker att det är härligare när det inte känns hetsigt på det sättet. Liksom.
Mm.
Men det är väldigt svårt att komma undan det. Och det är ju en sån där grej. Det är på ett sätt när det är litet och sen så blir det på ett annat sätt när det växer. Och så är det lite det där dubbla att man vill ju gärna att det ska bli stort. För då kanske man får fler chanser att uppträda till exempel.
Mm.
Men det är klart att det alltid förändras då när det närmar sig mainstream på det sättet.
Men tänker du att det är fel att för stora brösten till exempel? Eller?
Nej, jag vill inte liksom lägga någon värdering i det, utan det tycker jag det är verkligen helt upp till person, för att det blir så konstigt att dra en gräns där, men inte kanske om man då, jag vet inte, opererar hjälten eller varför ska det liksom, det är väldigt lätt tycker jag att det blir ett moraliserande som blir kopplat igen till kvinnokroppen på ett sätt som jag tycker är liksom onödigt att ge sig in i, därför att jag tänker att det är ytterligare ett sätt att liksom förstärka de strukturerna som vill kontrollera och sexualisera eller förbjuda sexualisering kring kvinnokroppen. Så Så där tänker jag så här, det är verkligen upp till var och en. Och det är ju omöjligt att veta någons resa bakom sådana val också. Så att, ja, där säger jag nog pass på att liksom lägga in någon värdering kring.
Just det. Men du pratade också om industrin. Alltså det politiska och gentemot industrin. Vill du prata lite mer om det? Du nämnde smink som en grej.
Det är ju, det hänger ju ihop med alltså på ett sätt så tror jag burlesk, för mig så tror jag att burlesken uppstod väldigt mycket i det här, eller att det som är som gör att publik lockas i burlesken snarare tror jag, det är ju inte att man får se naket, för det kan man ju se vad fan som helst billigare än att köpa en klubbbiljett liksom, utan jag tror att det handlar om just det här att tillsammans med publiken, för burlesken är ju väldigt interaktiv, det är ju mer så här som stand-up eller clowneri eller någonting än något annat typ av sceniskt, för att man har sån himla direkt kontakt med publiken liksom. Men att man då får bygga upp tillsammans mellan publik och scen, så får man bygga upp att det är spännande med kroppen och naket. Och vad finns under handsken? Och det är ju egentligen ingen som behöver undra det. Det är inte på, som på 1800-talet när man inte såg en ankel någon annanstans. Liksom. Och jag tror att det är det som är lockelsen, att man så här bygger tillbaka mystiken in i det på något sätt. Så att det är klart att på sådana sätt så relaterar burlesken till massa olika industrier och till sexualisering eller liksom helgonifiering av kroppar. Och sen, jag uppskattar också att det är mycket en queer scen och en ifrågasättande scen och allt sånt där. Så att frågan är hur det då, om det är möjligt för att vara mainstream och fortfarande vara det som är burleska, eller om det liksom inte riktigt hänger ihop där. För pengarna tyvärr går ju tydligt att se att det finns fortfarande mest för normativa liksom kroppar. Alternativt eventuellt då någonting som kan klassas som freak och konstigt och liksom jätte out there för att chocka. Men det är lite de två ytterligheterna som tar sig vidare till pengar till exempel. Uh-huh. Tror jag mycket.
Just det.
Nu vet jag inte om jag svarade på din fråga eller inte, för jag halkade nog iväg lite.
Ja, nej, jag tror att jag vet inte heller riktigt, men nej, jag bara blev lite intresserad därför att jag själv tänker mycket så att så här, min feminism handlar om att också så här överdriva det. Så du ser hur jag ser ut nu. Det beror ju för sig på att jag har jobbat tidigare idag och haft gig, men ändå. Jag tycker att det är lite kul att så här, överdriva make, även privat.
Men det
som en liten så här, ja, men jag tycker att det är lite roligt när folk tittar till och bara så här, oj. Även fast jag kan bli irriterad på det också. Men att så här, jag tycker att det är lite roligt när det blir lite för mycket. Mm. Och jag pratade ju med Sandra Chokokanel om det.
Mm.
Så vi blev ju typ höga här inne. Och när vi började bekräfta varandra. Bara, ja, så är det. Men det, så tänker jag utifrån att jag verkligen har funderat liksom varför jag vill ens sminka mig.
Mm.
Men jag tror bara att jag blir lite glad av det.
Det är väl en bra anledning.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja, men jag älskar det. Men jag är en sån som har ganska lite smink och så privat. Mm. Jag tycker jättemycket om att bara lufsa omkring i mjukis. Alltså det, jag är verkligen en sån mjukisperson utan smink ofta. Jag var mindre så innan jag började med burlesken. Då var jag lite mer så här vardagsmakeup och så. Men sen blev det som att sen får så här totalt dragga ut på scenen med värsta cake-maken och så här en meters fransar och peruker och allting. Då känns det som, där får jag utlopp för min kärlek för det liksom. Men det är ju bara jag personligen som gillar och det omkring i övrig tid liksom. Men alltså sånt där är ju svårt. Det är samma sak som, jag ställde mig jättemycket frågor kring det när jag började kring det här med liksom hur passar min feminism ihop med nakenhet och allt det här.
Just det.
Men, och det, för det är ju svårt, vi kan ju inte kliva utanför samhället. Det är ju omöjligt.
Mm.
Vi befinner oss ju fortfarande inom alla de här strukturerna och allting och då tänker jag också att det liksom, man bestämmer själv vad som funkar för en själv och varför. Mm. Och så länge man är medveten om varför man gör det man gör så är väl det bra. Liksom.
Mm.
Och det är också svårt att liksom ta en riktning på det sättet som det kanske var på 70-talet när man skulle bränna benen och inte sminka sig. Att det liksom var, då, och om det inte de hade gjort det så hade väl vi kanske inte kunnat prata på samma sätt nu som vi gör. Så det är klart att det också är steg. Liksom. Men nu tycker jag att det finns tydlig och stark feminism i alla sådana liksom val också att att helt enkelt få bestämma själv hur man vill ha det och varför.
Just det. Ja. Ja, men det är kanske det steget vi håller på att ta nu.
Ja, det viktiga är väl att man gör det för sig och inte för någon annan. Liksom. På det sättet att, så här, att man inte känner sig tvingad utan att man gör det för att man vill göra det.
Mm. Ja. Just det. Du som har varit med då ganska länge i Burlesque Sverige,
ja.
Kan du se, liksom, vad är den stora förändringen tycker du på scenen från när du började och så över tid till idag?
Ja, det mest uppenbara det är ju att det finns en scen.
Ja.
Det är en jättestor förändring. Men det leder ju också till många andra förändringar, såklart. Det gör ju att det dels är hårdare konkurrens. Mm. Och där kan jag känna att jag har varit bortskämd med hur vi fick börja. Där vi inte behövde uppleva det. För den grejen har varit rätt jobbig för mig att anpassa mig till. Jag gillar inte den stämningen, liksom.
Nej.
Och det förstår jag att den är svår. Men också att så här, jag fattar ju att det är så det funkar.
Mm.
Det är ju med all underhållning så, konkurrens och det är så det ska vara, liksom. Men där hade vi ju en extremt lyxig start där vi kunde strunta i de tankarna ganska mycket, liksom.
Mm.
Men något annat som händer när det blir fler är ju också ofta bra saker, att man liksom... Man pushar sig själva mer, man kanske har bättre koll utåt. Nu när festivalen får in så mycket bra artister så finns det också goda chanser här att liksom se utländska artister även om man inte har möjlighet att åka till andra festivaler och så. Mm. Så det är tydligare influenser så på så vis. Liksom. Vi är väl mer en del av den internationella scenen, kan jag tänka. Man utvecklas ju såklart som scen också när det finns... ett större utbud av artister.
Mm.
Kanske blir bättre på att hitta just sin egen röst i det. Och liksom vara sin egen. För det är väl det som liksom är det viktigaste. Att man hittar sitt sätt att uttrycka sig i det på något sätt.
Mm. Tycker du att det är lättare eller svårare att få engagemang, alltså gig, nu från när ni började?
Jag får väl nästan egentligen gissa här på att det är svårare. För att jag är inte så aktiv så länge solo. För att jag gör så himla mycket andra saker då. Jag tror jag nämnde att jag var arbetsnarkoman. Jag håller på att försöka ha andra sorts karriärer och plugga också samtidigt.
Okay.
Så att jag kör ju lite så här lagom lättjefull stil att ja, vi kör någon reunion med Kittens, jobbar lite långsamt med Merkins. Om någon hör av sig, om jag reser någonstans då liksom kollar jag runt så här. Och då har jag ju ett CV som är ganska tacksamt för att kanske få kontakt och få gig så. Men satsa här på hemmaplan vet jag inte om jag är rätt person egentligen att fråga. Men min gissning är att det är ganska mycket tuffare eftersom det finns så många fler personer som håller på. Men jag tycker att det sker ett bra arbete där kring att försöka liksom samarbeta, prata kring priser, se till så att det inte blir liksom undercutting och så. För det är ju extremt viktigt. Och det försöker vi verkligen hamra in också på Burlesque Akademin att här, ta betalt, ta ordentligt betalt och framförallt liksom håll koll. Och att man ska tänka att man är en del av en scen så det man gör påverkar alla på det sättet. Men ja, det finns ju många fler personer och förvisso också fler gig så tillvida att det är fler ställen, det är fler klubbar. Det fluktuerar ju lite, men det är kanske fler restauranger som tar in personer. Andra typer av klubbar som också vill ha burlesk eller event och den typen av grejer. Så var det ju inte då när vi satte igång. Då
jag tänker att i och med att scenen också har blivit större så har ju allmänheten fått upp ögonen för att man kan boka burleskartister till sina fester eller vad det nu kan vara.
Absolut. Mm. Sen tycker jag att publiken, framförallt i Stockholm, jag vet inte de andra städerna riktigt, men publiken i Stockholm är ju extremt lynnig. Det går ju verkligen i så här skov när det är inne med burlesk och ute med burlesk.
Okay.
Så har jag upplevt under de åren som vi har organiserat klubbar.
Mm.
Så att det har varit svårt att bygga upp en stor följpublik på det sättet. Mm. Man kan ju räkna med någon slags kärnpublik liksom, men det kan vara svårt att veta liksom från gång till gång om resten ska vara på tåget eller inte.
Just det.
Det är svårt. Men det finns en annan medvetenhet. Det är ju ljusår från vad det var då. När någon kanske kände till lite eventuellt om man hade tur. Liksom. Och vi blev ju frågasatta väldigt mycket i början. Om vi var på en firmafest till exempel så kunde vi få skäll för att vi tog av oss kläderna och vem hade bokat något med tjejer. Mm. Liksom. Och nu känns det som att nu vet folk vad det är när det dyker upp. Liksom.
Mm.
Så det är en stor skillnad också.
Ja.
Absolut.
Just det.
Man behöver inte utbilda alla lika mycket som... En stor del av vår konferensjobb var ju att liksom tala om hur man ska bete sig som publik. Så det var ju så alltid. Och det får man väl ofta göra fortfarande på liksom företagsgig eller sådana grejer. Men nu på klubbarna så har ju folk koll och det finns något annat. Så är det jättestor skillnad.
Ja. Ja, jag kom ju liksom in i burlesken så sent, eller om man ska säga, i början på när Frauke hittade hem till Nalen. Så att jag har ju liksom aldrig upplevt det där tuffa. Men å andra sidan kanske jag har det, för jag har ju inte känt till burlesk så mycket innan dess. Så det är ju speglar kanske allmänhetens kunskap om det.
Ja.
Är det någonting som du tycker att jag har glömt nu? Vi har inte pratat så mycket om The Merkins.
Det som är intressant för mig med Merkins jämfört med Kittens är ju att Kittens hade ett sju helvetes tempo. Vi körde ju så. Och vi tänkte hela tiden, men nu ska vi pausa och satsa på repertoaren så att vi liksom har färdigt. Och sen hörde någon av sig och sa, ja men vi vill ha en show med det här temat. Aha, okej. Och så börjar vi bygga något nytt eller sy en ny kostym eller så här. Med Merkins så är det jag och Freja då och nu Bam Bam Freckle också. Och då har vi liksom gjort tre nummer på tre år.
Mm.
Och det är ett jätteroligt sätt att jobba på för mig. Och passar oss båda, eller alla tre då, men mig och Freja när vi började. Också för att vi har andra saker, Freja också, än de lärarna på Burlesk-akademin och sådär. Att få ta det långsamt och repa mycket och länge och liksom låta det hända när det händer lite så. Mm. Det har varit en väldigt annorlunda, ett annorlunda sätt att jobba på som jag har tyckt jättemycket om. Det är jätteroligt. Det är kul att få jobba så grundligt med ett nummer.
Mm.
Och vi är båda dans, liksom för oss är grunden dans väldigt mycket på olika sätt. För Freja är extremt professionell och jag är mer en, hellre en bra dansare.
Gud,
men det
så...
blir en bra kombo med oss. För hon kan liksom tekniken så får jag nöta in det. Men det är jätteroligt. Och sen så har vi också gjort ett humorbaserat nummer då, vilket var det första för mig. Och det var också jättekul att få göra.
Ja.
Så att det är roligt att få ha ett sånt lite mer så här zen-tempo.
Mm.
Och det var en sån grej som vi liksom bestämde när vi började. Att så här, det här får ta den tid det tar.
Mm.
Och nu har vi en kostym till som är helt färdig. Som vi ska börja bygga något nummer. Får bygga det på Skype, för jag flyttar ju utomlands ett tag nu. Men ja, det är en väldigt så här, fin trupperfarenhet för mig också. En stor skillnad mot så här, jättemaskineriet Kittens.
Men Duchess, så vart är du på väg nu då? Utifrån all din kunskap och din erfarenhet?
Det är ju frågan. Det är ett lite nytt kapitel för mig nu. För jag har flyttat till Los Angeles nu i höst. Och det är en helt ny scen. Och jag har inte riktigt bestämt mig faktiskt än om jag ska våga ge mig in på den eller inte.
Okay.
Men jag packar nog lite kostymer i alla fall. Ja. Tror jag får testa. Men så att det är ju första gången på länge som jag släpper taget om mycket av det som jag hållit i många, många år. Så att det känns både läskigt och jättespännande på samma gång. Det känns också både läskigt och jättespännande på samma gång att komma till en helt ny scen där jag inte... Egentligen, jag har ju lite bekanta sådär liksom från mina år i svängen eller vad man ska säga. Men det är ju inte min scen överhuvudtaget. Så det känns spännande. Och nya äventyr får jag säga faktiskt. Att det
är verkligen. Om man vill följa dig då, vart tar man vägen då?
Ja, jag har väl både en och tre hemsidor. Och jag finns ju på Instagram som Duchess Burlesque och... Jag tror att min hemsida är Duchess Burlesque också. Vad proffsig jag är som inte ens kan min egen hemsidaadress. Merkins finns. Kittens finns. På Facebook också. Och Merkins finns på Instagram också. Och sen finns ju då Burlesque Akademin och burlesque.se. Men just de tar ju lite paus nu också då för att jag flyttar utomlands.
Ja. Ja, det där vill man ju egentligen höra mycket mer om. Det lät ju jättespännande. Tyvärr så hinner vi inte det just nu. Utan jag får tacka dig så hemskt mycket för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma. Det var trevligt.
Ja, mycket trevligt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.